Sen september i år har USA utfört militära operationer mot vad de kallar venezuelanska knarkbåtar. Ungefär 80 personer har dött i minst 21 attacker och det här kallar USA för ett krig mot narkotikasmugglingen. Nu omringar USAs flotta Venezuela och Trump uppmanar alla att betrakta Venezuelas luftrum som stängt. Men varför händer allt det här nu? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi få höra Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om det senaste mellan USAs Trump och Venezuelas Maduro. Venezuela, ett spanskspråkigt land på nästan 30 miljoner människor mellan Colombia och Guyana i Sydamerika, har styrts av socialistpartiet i nästan 20 år. Nicolás Maduro, den nuvarande presidenten, har suttit på sin stol sedan 2013 och förlorade egentligen valet förra året, men klänger sig fortfarande fast vid makten. Han är inte särskilt omtyckt, av många orsaker. Socialistpartiet har satt igång en ekonomisk kris och minskat på yttrandefriheten och pressfriheten under sina år som partiet med makt. I den venezuelanska oppositionens framled finns ett bekant namn, högerpolitikern Maria Corina Machado, som vann Nobels fredspris i år. Henne skulle Donald Trump mycket hellre se ta makten i Venezuela. Och det är egentligen det handlar om. Trump kräver maktbyte i Venezuela samtidigt som han bombar misstänkta narkotikasmugglare. Det är lite knepigt att hänga med i. Som tur har jag bjudit in någon som kan det här, nämligen Sveriges Radios korrespondent i Latinamerika, Lotten Collin. Hon kan förklara varför USA anfaller venezuelanska båtar.
Ja, men det är ju en eskalering som har pågått under flera månader. I praktiken så är ju det här stängda luftrummet, som Trump då kallar det, bara det senaste i en lång rad med hot och aktioner. Alltså det började med sanktioner, sen skickade USA krigsfartyg och världens största hangarfartyg till Karibien utanför Venezuelas kust, och så de här båtarna. Attackerna mot båtar som dödat över 80 personer. Trump har också godkänt CIA att agera i Venezuela, hotat om bombattacker. Amerikanska bombplan flyger precis liksom in till Venezuelas gräns. Och alla stora internationella flygbolag har ju lämnat Venezuela, som i praktiken är rätt isolerat som det är idag. Det är svårt att ta sig in och ut ur landet. Och allt det här är ju för att försöka då enligt uppgift pressa Maduro att avgå. Och samtidigt som den här eskaleringen som vi ser, så har ju Trump och Maduro pratat i telefon. Det pågår helt uppenbart förhandlingar bakom kulisserna. Så det är nog inte heller omöjligt att mitt i den här eskaleringen så kommer vi också kanske se en diplomatisk lösning. Bara det att hittills så verkar ju inte Maduro ha erbjudit Trump det som han vill, nämligen att Maduro så att säga lämnar landet på en gång, och det verkar ju inte hända, i alla fall inte just nu.
Nej. Trump motiverar också de här militära operationerna med att de här båtarna som de attackerar transporterar droger till USA. Men hur stor sanningsgrad skulle du säga det är i Trumps uttalanden? Är det frågan om farliga knarkbåtar?
Ja, men det hör ju till saken att det vet vi inte, eftersom att USA inte har presenterat några som helst bevis för de här anklagelserna. Det vi vet är att det finns båtar som lämnar Venezuelas kust med narkotika ombord. Jag var faktiskt själv i Venezuela bara för ett par månader sedan och var då vid kusten, besökte fiskebyar, träffade fiskare som berättade om de här båtarna. Ja, de lämnar kusten, man känner igen dem på att de går väldigt fort, att de har väldigt starka, kraftfulla motorer, att det ofta är kanske en eller två personer ombord. Och enligt de här fiskarna som jag pratat med, flera olika personer som vittnade ungefär om samma saker, så åker de här båtarna då till, ofta på natten, till öar där kanske andra större båtar möter upp, eller till och med små flygplan som tar drogerna vidare till USA. Men huruvida de här båtarna som attackerats, där 80 personer dött, är de här båtarna, det vet vi ju inte. Alltså USA har inte presenterat några bevis och det har ju föranlett kritik om att det här handlar om utomrättsliga avrättningar. Också eftersom att USA har ju redan tidigare genom historien flera gånger försökt att stoppa den här typen av narkotikasmuggling genom att skicka ut krigsfartyg som då bordar de här båtarna och griper personerna ombord, vilket ju i sin tur också ofta leder till att man kanske kan få vittnesmål om vem det är som i själva verket ligger bakom som skickar ut de här båtarna. Det är ofta fattiga liksom yngre män som styr, men det är ju inte kanske de som i själva verket bär ansvaret för hela narkotikasmugglingen. Så att det här har gjort att FN och även människorättsadvokater och inte minst kritiker i USA kräver ju att USA måste presentera några bevis och menar ju att det här rör sig om utomrättsliga avrättningar. Och särskilt mycket frågetecken finns det kring den första attacken den 2 september i år. För då var det 11 personer som dödades och det är väldigt mycket människor. På de här knarkbåtarna, om man nu får kalla det så, så brukar det ofta vara kanske en eller två personer som smugglar narkotika. Och här var det väldigt många människor och sen finns det ytterligare frågetecken då eftersom att USA ska ha beordrat en andra attack mot de som överlevde och så att säga hängde sig fast vid vrakresterna av båten. Och då ska man ha beordrat från Pentagon en andra attack där man också dödat de här två sista överlevande personerna. Och det här har ju då också föranlett en diskussion som pågår nu för full fart i USA med hård kritik mot försvarsminister Pete Hegseth som har sagt att jag såg inga överlevande och en admiral har istället tagit på sig ansvaret för det här. Men jag tror att det där kommer säkert, det finns ju de som tror att det kommer leda till att försvarsministern faktiskt kan behöva avgå.
I'll say again, we've only just begun striking narco boats and putting narco terrorists.
Där sägs det att orden löd att döda alla och det har gått så långt att den här Pete Hegseth nu också anklagas för krigsbrott, visst?
Precis, det är precis det som händer. Amerikanska kongressen och då även republikanska kongressledamöter har ju krävt en utredning om just krigsbrott eftersom att det här agerandet då, att man verkar ha beordrat en attack även på de som överlevde den första attacken, det strider mot Pentagons egna regler om hur krig ska genomföras.
Mm. Men vad betyder nu USA:s agerande för relationen mellan Venezuela och USA? Är de nu i krig?
Ja, alltså Trump har ju förklarat krig mot latinamerikanska narkotikakarteller. Det var bland det första han gjorde när han kom till makten för snart ett år sedan. Och två av dem är då venezuelanska, eller det är det som USA hävdar i alla fall. Det rör sig om Trenderagua, som är en sorts kriminellt nätverk kan man väl säga, som håller på med alla möjliga saker. Människosmuggling framförallt, prostitution, utpressning. Finns i flera latinamerikanska länder. Jag har själv träffat medlemmar i Trenderagua som vittnar om det här. Men de håller inte på jättemycket med narkotikasmuggling i den omfattningen som, särskilt inte i den omfattningen som Donald Trump vill låta det framstå som. Och sen i den andra organisationen handlar om Cartel de los Soles som Nicolás Maduro beskrivs leda, att det skulle vara en kartell som består av venezuelanska generaler och leds då av Maduro och som smugglar knark till USA. Men det är enligt många och även amerikanska underrättelsekällor en organisation som inte alls kan klassas egentligen som en kartell. Frågan är om organisationen ens finns i den bemärkelsen. Och det är ganska mycket som tyder på att Nicolás Maduro och hans regering känner till och säkert också är inblandade i narkotikasmugglingen, men inte på det här, vad ska jag säga, väldigt organiserade viset som USA framställer det som. Sen utöver det så kan man också ifrågasätta själva premissen för det här så kallade kriget mot narkotikan, eftersom att Venezuela enligt USAs egna underrättelsekällor och information och myndigheter inte är den främsta källan till den narkotikan som kommer in i USA, utan det är ju istället Mexiko, Colombia, Ecuador som smugglar större delen av narkotikan som når amerikaner. Så att då är frågan, varför attackerar man inte, eller varför sätter man inte sitt fokus på all den narkotika, särskilt då fentanyl, som kommer in i USA landvägen från Mexiko, inte minst genom korrupta gränspoliser, eller då för all del den stora delen narkotika som smugglas via Stilla havet. Och utöver det så måste man också poängtera att bara häromdagen så benådade Donald Trump, tidigare ex-presidenten i Honduras, Juan Orlando Hernández, som sitter dömd i USA till 45 års fängelse för att ha medverkat i narkotikasmuggling. Och det är stora omfattande bevis som gjorde att han dömdes. Och honom bestämde sig då Donald Trump att benåda trots det här, vilket ju ytterligare har lett till att folk frågar sig, jaha, men om det är kampen mot narkotikan som driver hela den här stora eskaleringen då, hur kan det komma sig att det verkar vara så olika måttstockar för Nicolás Maduro jämfört med då till exempel en tidigare högerpresident som Juan Orlando Hernández i Honduras?
Som Lotten säger har Trump alltså benådat Honduras tidigare president. Han satt i fängelse i USA för bland annat narkotikabrott. Han har också försökt påverka inrikespolitiken i andra latinamerikanska länder. Trump hotade med tariffer och sanktioner om Brasilien inte släppte den högerextrema forna presidenten Jair Bolsonaro, dömd för ett statskuppsförsök. Den nuvarande brasilianska presidenten Lula da Silva lyckades komma överens med Trump på den fronten. Ungefär samma hot gällde Argentina då Trump ville att deras högerparti skulle vinna i kongressvalet. Han har också utvecklat en nära relation till självutnämnde världens coolaste diktator Nayib Bukele i El Salvador och utvisat venezuelanska medborgare till El Salvadors terrorfängelsen. Men Trump, som annars går så hårt på att sätta det egna landet först, varför vill han kontrollera Latinamerika?
Ja, alltså jag vet inte, det är inget unikt för Latinamerika det här. Trots att Trump gick till makten, eller gick till val på att sätta USA först, alltså America first, så har det väl blivit ganska tydligt under det här året med Trump som president att han vill sätta sitt avtryck på hela världen, alltså genom hot om tariffer, inblandning i krig och fred. Jag menar, vi har Ukraina, vi har Ryssland, vi har Kina, vi har Mellanöstern. Det som är skillnaden kanske är att han visar ju ett mycket större intresse för Latinamerika och vilja till intervention på olika sätt än vad demokratiska presidenter har gjort. Alltså Trump har ju, och republikanerna generellt, en mycket tydligare realistisk syn, alltså realism som en del i hur man ser på internationell politik, i vad, hur USAs utrikespolitik ska se ut. Alltså att nationella intressen ska styra och de går först. Och Trump har ju haft migration som sitt huvudtema. Och majoriteten av migranterna i USA är ändå från Latinamerika. Så då hamnar Latinamerika också högt upp på prioriteringslistan. Och narkotikafrågan då har ju också seglat upp som ett sätt, tror jag, för Trump att koppla ihop den här viljan med att styra världen eller vidga en väldigt aktiv utrikespolitik med nationella intressen först, har kopplat ihop det med behovet att förklara på hemmaplan för sina väljare att USA kommer först. Alltså genom att utmåla Latinamerika som ett hot mot USA genom narkotikasmugglingen och genom migranterna, så kan han då också rättfärdiga sina interventioner och sin väldigt då aktiva och interventionistiska politik i Latinamerika för sina väljare.
Men alla de här försöken att påverka påminner mig om ett begrepp man lärde sig under historielektionerna. Det är myntat under 1800-talet och var väldigt aktuellt under kalla kriget. Och det är att kalla Latinamerika för USAs bakgård. Tycker du, Lotten, att det här begreppet är aktuellt idag?
Ja, det får man väl ändå säga. Alltså, jag tror att det alltid har varit aktuellt och att vi ska se då Obamas och Bidens relativa ointresse för Latinamerika snarare som en parentes. Alltså att då var det krigen i Mellanöstern och krigen mot terrorismen som var så att säga, det viktiga för USA. Men rent historiskt då, under hela kolonialtiden, så har ju Latinamerika varit en källa till råvaror och mineraler för väst, för både USA och eller för framförallt Europa, men sen även för USA. Och sen tror jag att just eftersom att Latinamerika och latinos har blivit den största minoritetsgruppen i USA, så kommer det också prägla relationen mellan Latinamerika och USA. Alltså de är sammankopplade kulturellt genom sina befolkningar. Och sen tror jag att Latinamerika, det har ju visat sig de här senaste åren att Latinamerika riskerar och kanske redan är en spelplan för det som många ändå tror kommer vara den dominerande konflikten under decennierna framöver, nämligen den mellan Kina och USA. Eftersom att här finns mineraler, här finns spannmål, här finns mark för att föda världens befolkning. Och det är klart att det kommer vara någonting som både de här två stormakterna vill lägga under sig.
Tack för det här, Lotten Collin.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Lotten Collin, som är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser på Yle Arenan, så missar du aldrig ett avsnitt. Du gör det lätt genom att klicka på hjärtikonen och klockikonen bredvid startknappen. Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent.